De har gjort en cykelhjälm som ju inte är en hård, rund sak på huvudet, utan något helt annat. Och där ligger ju innovationen rätt mycket.
Det är väl inga försäljningsmässiga orsaker primärt som ligger bakom det här beslutet att lämna bolaget?
Det är ju en uppfinning som ändå har förändrat en bransch, så att säga. Den har förändrat hur vi ser på cykelhjälmar.
Från visionärt studentprojekt till plötslig konkurs. En airbaghjälm för cyklister som tog branschen med storm och väckte stor internationell uppmärksamhet. Innan allt kraschade under ett kaotiskt 2023. Det här är historien om Hövdings uppgång och fall. Ett medelstort företag framfört i Lund och baserat i Malmö som hela tiden gått med förlust. Så, vad är grejen? Varför pratar vi om det här? Varför är Hövdings historia spännande och varför är så många intresserade av den? Jag heter Fredrik Hedenskog och du lyssnar på Sydsvenskan. Sydsvenskans reportrar Miriam Olsson Jeffrey, Albert Kapuder och Theodor Bondestam har i en serie artiklar berättat om nycklarna till Hövdings snabba genombrott och orsakerna till det ännu hastigare slutet. Miriam Olsson Jeffrey börjar med att förklara den alldeles speciella plats som Hövding upptagit i det allmänna sydvästskånska medvetandet.
Jag tror ändå vi kan våga säga att Hövding är en av Sveriges största innovationer. Det är ju en uppfinning som ändå har förändrat en bransch, så att säga. Den har förändrat hur vi ser på cykelhjälmar. Och det är ju någonting som har fått uppmärksamhet i Sverige men också utanför Sverige. Den här utvecklingen fortsätter ju i Tyskland och i Frankrike.
Ja, men så är det. Om det brukar sägas lite klyschigt liksom att en produkt är revolutionerande. Men det här är ju verkligen en revolutionerande produkt. Alltså produkten omkullkastar allt som vi har sett tidigare i många, många, många år. Och det är alltså ingen fiffig detalj till någonting i någon mindre känd industri, utan det här är någonting som syns dagligen i vår stadsmiljö liksom. Så att det är klart att det här är en stor grej, en jättestor grej som de har lyckats komma på.
Och i och med att det är någonting som man har på sig också, så det är ju någonting som många ser liksom. Det är lite kittlande sådär, vad är det den här personen har på sig liksom. Och det, så det blir ju också som en modegrej kan man säga. Vi har ju pratat med anställda på företaget och i början så försökte de ju säga att hjälmen skulle vara bra för att inte förstöra håret. Men människor vill liksom inte uppfattas som om att de är fåfänga, så den marknadsföringen funkade inte så bra, utan istället då fick de gå på säkerhetsbiten.
Ja, och de har ju fångat en klockren publik i det här sammanhanget också då. Det är ju en urban, medveten mellanklass som verkligen har fattat tycke för det här och fångat upp det. Och det är ju en samhällsgrupp som ett, de har ju lite pengar för att kunna köpa en Hövding som kostar lite mer än en helt jättevanlig cykelhjälm. Och sen är ju den här urbana medelklassen, de är ju röststarka och de kan nog ändå sätta viss prägel på andra människor sådär att få det här hjulet att snurra ännu mer på det viset.
Innan vi fördjupar oss i detta så vill jag, för det känns som att frågan är relevant att ställa här. Varför gick det då inte bättre? På ett väldigt kort och ytligt sätt.
Som med alla företag så finns det ju svårigheter och möjligheter, eller hur? Under många år så gick ju det här företaget med förlust helt enkelt. Och det är ju en sak så att säga. Det gör ju många företag i uppstartsfasen. Men sen handlade det ju om att Konsumentverket helt enkelt kom in och satt upp olika regler, förbud och så vidare. Det är flera turer i detta, så det går inte att säga att det bara är en tur så att säga. Men
det är svårt nog att utmana en så pass konservativ bransch redan från scratch. Att dessutom få extra friktion via myndigheter gör ju inte saken lättare. Vem som har rätt eller fel i det här, men det man kan säga, det är ju i alla fall att när man befinner sig med en helt ny så här pass omkullkastande produkt som det faktiskt är och är i en säkerhetsbransch, så kostar det pengar. Man måste vara extremt uthållig och det kan vara med all förståelse väldigt frustrerande att verka i en sån miljö.
Men alla som vi har pratat med lyfter också fram det här med den tekniska komplexiteten i den här produkten. Det är en produkt som är komplex, som är svår att förstå hur den funkar, och det bidrar ju också till att det finns olika hinder man måste över, så att säga. Och nu kom det ett hinder som inte gick att passera, tyckte styrelsen då, och valde att skicka in en konkursansökan.
Historien om Hövding handlar i väldigt stor utsträckning om den tekniska innovationen. Theodor Bondestam tar oss med tillbaka till Lunds tekniska högskola 2005, där allting började.
Då har Anna Haupt och Therese Alstin, alltså Hövding-grundarna, gått kandidatprogrammet i industridesign. De har börjat på masterprogrammet och så ska skriva ett examensarbete. Och precis i samma veva så blir det lag på cykelhjälm för alla under 15 år. Och de sa framför sig här att ja, men det skulle säkert kunna komma en lag där alla vuxna också behöver cykelhjälm. Så de tycker det här är intressant och ett spännande område. Och så är de också intresserade av airbag-teknik och inser att det här skulle kunna vara en riktigt bra idé. Och där har jag pratat med Per Liljekvist som handledde det här examensarbetet. Och design är ju speciellt. Jag vet att han säger att en stol, då får man ju upp en möbel med fyra ben i huvudet. Men en stol kan vara så mycket mer. Och det är lite samma i det här fallet. Att de har gjort en cykelhjälm som ju inte är en hård, rund sak på huvudet, utan något helt annat. Och där ligger ju innovationen rätt mycket.
Hur såg arbetet ut på LTH då?
Ja, jag kan bara vända mig åt den här Per Liljekvist då, handledaren som jag har pratat med. Och han menar att det finns ett så stort utrymme för fantasi och tänka utanför gränserna. Han säger att en airbag-cykelhjälm, som Hövding är i det här fallet, det är ju egentligen en airbag, en sprängladdning. Och han menar att det är sätta en sprängladdning runt halsen, det är ju det terrorister gör när de går in, nu citerar jag, någonstans och tar med sig 28 andra människor till en annan verklighet. Och det är ju ett spetsigt citat. Men det går nog till så att studenterna får väldigt mycket utrymme och frihet att tänka i de här banorna och stöttas och göra det. Och så är det förstås inte alla projekt som blir lika framgångsrika. Men så blev det i det här fallet. Och resan dit är ju längre än bara ett studentprojekt, såklart.
Ja, de har ju också samarbetat med andra personer på LTH efter examensarbetet var framlagt, när de skulle starta bolaget. Liksom. De har jobbat med två personer, eller bland annat med två personer på Matematikcentrum. För det ligger ju mycket teknik, avancerade algoritmer och ja, en massa olika teknik bakom det här.
Ska vi gå in på dem? Kanske inte.
Där faller vi lite i expertisen, skulle jag säga. Men ja, så att LTH var ju med mycket i början, som jag förstår det, de första åren.
Om vi håller oss till själva bolaget då, så är ju ett annat årtal som är värt att notera 2011. Då kommer Hövding ut i handeln och blir en produkt som folk faktiskt kan köpa. Hur går det för företaget i den här tiden?
Det är en ganska kostsam tid, kan man ju tänka sig. Vi har tittat på resultaträkningen och det var 4 miljoner i intäkter, 25 miljoner i förluster.
Är det, jag som kan väldigt lite om sånt här, är det normalt för ett företag av den här typen?
Verkligen inget som helst konstigt med det. Det här är ett innovationstungt bolag. Idén är jättespännande. Det är många som vill vara med på banan och är villiga att satsa egna pengar i det här. Allting är by the book. Det är inget konstigt alls.
Ja, de börjar ju sälja den här produkten på Designtorget, ska jag säga. De lanserade den först på Tekniska mässan 2010 Och då får de jättemycket uppmärksamhet. De får intervjuer liksom från olika delar av världen. New York Times tror jag intervjuar dem. Liksom det är USA, det är Kina. Så de får mycket uppmärksamhet men bestämmer sig liksom ändå för att starta i Sverige. Och då 2011 kan jag tänka mig att det var i väldigt liten skala.
Och det var ingen stress heller över förlust utan återigen, det är fullt naturligt. Det finns med i kalkylen. Man vill vinna terräng för att kunna komma upp i volym på sikt för att därefter kunna skörda frukterna av allt arbete och alla kostnader man har lagt i.
2012 så anställs Fredrik Karling som vd och det känns ju lite som ett beslut som i ganska stor utsträckning markerar en riktningsförändring i bolaget. Men vad är det egentligen som förändras i och med hans inträde?
Han beskriver det som att det fanns liksom en väldigt stark kultur på bolaget. Den kulturen kanske utgick från produktutveckling främst, liksom innovation och produktutveckling. När han kommer in så är det också med erfarenhet från storbolag. Och man kan ju tänka sig nu då att tanken var att han skulle komma in och liksom sätta en försäljningskultur. Han säger själv att det är så också, men att han ändå rekryteras med målet att nu ska vi få igång försäljningen här.
Hur fungerar det då?
Karling har ju en tydlig säljbakgrund. Han anses vara rätt man för att utföra det som bolag, som styrelsen anser att bolaget måste ha extra fokus på. Som sagt, försäljning. Och Fredrik Karling börjar ju också trampa igång försäljningen utifrån det sätt han tror är bäst för bolaget.
Han beskriver det som att han går ut och knackar dörr. Alltså hos återförsäljare liksom, och säger hej, hej, nu finns den här hjälmen. Liksom. Och det är en pionjärstid, säger han. Men jag tror att det är mycket fotarbete helt enkelt. Och de väljer också då, som jag sa tidigare, att fokusera på Sverige. Även om det finns intresse från andra länder för att få igång försäljningen.
Kan man generellt säga att det här är en klurig övergång när man går liksom från det rena innovationsstadiet till att faktiskt börja tjäna pengar på det man har skapat?
Ja, det kan man väl säga att det är de flesta startup-företag. Och det beror ju helt på också vad man har för sammansättning i teamet, vad man har för utgångspunkt från början såklart. Men i många tekniktunga bolag så vågar jag ändå säga det.
Med tiden blir det uppenbart att vd:n Fredrik Karling inte har samma syn på Hövdings framtid som bolagets grundare. 2014 lämnar Anna Haft det operativa arbetet men fortsätter som styrelsemedlem. I början av 2015 meddelar Therese Alstin att hon slutar helt och hållet. Vad ligger bakom den här slitningen?
Det vet vi inte. Det är ingen som har tagit bladet från munnen kring just den här frågan. Huruvida det handlar om olika sätt att se på hur försäljning ska drivas. Olika sätt på att se hur bolaget ska kunna börja tjäna pengar. Olika sätt på att se hur de som har satsat pengar i det här bolaget ska få tillbaka kronor. Så det vet vi inte. Men i andra medier så har det ju nämnts om någon form av ojämlikhetsfråga.
Men vi kan ju som Albert säger bara spekulera i vad det var som hände egentligen. För varken Anna Happ, Therese Alstin eller Fredrik Karling har kommenterat liksom vad det gällde för frågor specifikt. Det Anna Happ och Therese Alstin gick ut med då var ju att de inte delade visionerna med bolaget. Så att de hade olika visioner. Och Fredrik Karling har pratat någonstans, jag tror det var på nyhetssajten Breakit som han faktiskt kommenterade någonting. Eller om det var i Expressen, förlåt. Ja, Expressen var det, som han kommenterade någonting 2019. Men då så sa han ingenting. Det var Anna och Therese som var ute och pratade och sa just det här med visionerna.
Det är ju samtidigt ett oerhört vitt begrepp.
Det är det. Och det som Albert refererade till då var att Anna Haft säger att hon vill att historien ska komma ut. Hon pratade om 2019 om att hon skulle skriva en bok om sina erfarenheter. Den har vi inte sett den boken än, men det var då hon också sa det här att jag känner att det är en historia som måste komma ut av feministiska skäl. Men mer än så får vi inte veta.
Nej, det är just den här sista utgången som gör att man blir nyfiken. Och man kan med det tro att det är väl inga försäljningsmässiga orsaker primärt som ligger bakom det här beslutet att lämna bolaget.
Men det som de har sagt och det som Fredrik Karling också säger till oss nu är ju att det fungerade helt enkelt inte. För att bolaget skulle gå vidare så behövde de gå skilda vägar. Både för ledningens skull och för de anställda. Det är det som Fredrik Karling säger.
Jag kanske kan flika in där att det räcker väl med att titta på HBO-serien Succession. För att veta att det här med att driva bolag och grundare och ha känslomässiga kopplingar till verkar utifrån den i alla fall som att det kan gå åt väldigt många olika håll med avhopp och tillbakahopp och så vidare. Nu ska jag inte dra allt för stora växlar kring Hövding, men i alla fall.
Men återigen, så, och det är ju heller inget konstigt att ett bolag kommer ju hela tiden till nya våningar i sin utveckling. Vilket kräver nya typer av kompetenser för att bearbeta nya typer av utmaningar. Så att det är inget konstigt i sig, liksom att man får in nytt friskt blod under resans gång. Det som gör att nyfikenheten hänger kvar så pass mycket i just den här frågan är just det här uttalandet om feministiska skäl eller feministiska grunder. Som inte vanligtvis brukar vara någon särskild het fråga i bolag så som Hövding befann sig på den tiden i det stadiet.
Jag tänker alltid att det är en hel fråga för mig som har bevakat mycket. Jag har bevakat mångfald och inkludering inom techbranschen under lång tid. Och det är klart att man blir väldigt nyfiken, som Albert säger, när just Anna Haupt uttalar sig om det. Men jag ska också säga att det är väldigt vanligt att man tar in en extern vd efter ett tag så att säga, och grundarna kanske stannar kvar eller inte stannar kvar. Det är ju mer ovanligt ändå med grundarledda bolag under väldigt lång tid. Sen har vi några exempel på det i Sverige, helt klart med tech-startups som är grundarledda eller som där grundaren också tar bolaget till börsen och så. Men jag skulle också säga att just Anna Haupt och Therese Alstin är ju så viktiga för Hövdings historia. Så det finns ju ett stort symbolvärde såklart att de lämnar bolaget. Och det röjde ju väldigt mycket uppmärksamhet när de lämnade. Det skrevs ju om det i alla medier egentligen. Och vi skrev om det också på Sydsvenskan.
Får jag fråga hur ni upplevde det då när de här beskeden kom? Minns ni det? Blev ni förvånade?
Jag hade koll på bolaget, men jag bodde ju i USA på den tiden och jag kunde ju inte ta med mig en Hövding över Atlanten, för då skulle den lösa ut på flyget. Man fick inte göra det helt enkelt. Så jag tror att jag hade lite halvkoll på bolaget. Jag vet att jag uppmärksammade att de lämnade. Och sen hade jag också kompisar i Malmö som testade hjälmen och så. Så att
och för egen del kan jag säga att själv gick jag i högstadiet under den här tiden. Men det kanske sätter fingret på att det har gått ganska många år. Även sedan grundarna lämnade. Decennium nästan.
Ja, det måste man ändå säga om det här bolaget. Det fanns ju i många år. Det startade, idén kom 2005, det som Theo berättade om på LTH. Så det har ändå funnits i många år. Liksom.
Tillbaka snabbt till 2015 som ju är ett årtal som är viktigt i sammanhanget av många olika anledningar. Berätta gärna.
Ja, i februari 2015 då är Hövdings andra generation av hjälmen klar. De kallade den då Hövding 2.0. Det var ganska på modet då att man skulle .0 och så. Den tredje versionen kallas Hövding 3 så att där tog de bort .0. Ja, då har ju bolaget varit väldigt produktintensivt eller produktutvecklingsintensivt. Och då är det bland annat några ingenjörer som väljer att lämna. De har liksom jobbat med generation 1 och så har de förfinat den i generation 2. Men det är också ett väldigt viktigt år på andra sätt i och med att bolaget också noteras på Nasdaq First North. Ska man säga. Det är en av Nasdaqs listor.
Och vad innebär det?
Man går ju från några få ägare till liksom tusentals små ägare. Det blir ju fokus på kvartalsrapporter och årsrapporter. Men Fredrik Karling menar ändå att de inte kom in i den här kvartalshysterin utan att de försökte hålla kulturen som den var levande som ett utvecklingsbolag.
Mm. Fredrik Karling sitter ju kvar som vd ända fram till januari 2022. Hur ser resten av hans vd-tid ut? Eller kanske rättare sagt, hur ser bolaget ut under resten av hans vd-tid?
Rent ekonomiskt så började vinstkraven bli allt mer påtagliga runt bolaget. Aktieägarna frågade mer, hur lång tid ska det ta innan vi får return of investment, innan vi får avkastning på våra pengar? Och ju längre tiden gick, desto mer pressat blev bolaget också kring den här frågan. Och runt 2020-2021 däromkring så hade man själv en tydlig målsättning om att verkligen vända marginalerna till svarta siffror. Det var mer eller mindre det löftet som man gav till marknaden.
Ja, och alltså Fredrik Karling beskriver den här perioden liksom från 15 till att han lämnar som en energirik period. För honom blev det en ny start när han fick sätta ledningen, nyckelrollerna, och sen drev han bolaget framåt genom att lansera produkten även i Tyskland och Danmark. Och Danmark sneglade ut på Sverige, så det blev lite lättare med lanseringen där, för de hade ändå sett vad som pågick här i Sverige. Så att omsättningen ökar ju varje år. Men förlusten ökar ju också. Och sen så minskar de ett tag också. Och han utlovar ju också att de ska vända det till vinst. De jobbar ju på olika sätt. De säljer cykelhjälmen via hemsidan. De säljer den via återförsäljare. Och i Tyskland har de en distributör. Och det där blir ju lite komplicerat sen. När Fredrik Karling lämnar över vd-rollen. Och den nya vd:n kommer då i februari, tror jag, 2022. Så har de haft ett problem med en distributör, och de har också även haft lite problem med att olika återförsäljare köper upp lager för de ska ha en prishöjning och sådär. Så då gör de ett ganska dåligt resultat när den nya vd:n tillträder. Men det som Fredrik Karling beskriver då så här i efterhand när vi pratar med honom är ju också att han ser ju den här förändringen med blotta ögat. Han bor i Helsingborg, pendlar till Malmö, går upp vid Triangeln och ser alla cyklister på cykelstråket när han promenerar bort till Möllan. För Hövding då, 2016, flyttar de till ett kontor i Malmös gamla chokladfabrik Massetti. Och han beskriver ju det här som en tid där de liksom sitter i det här ikoniska kontoret och försöker bygga den här verksamheten. Och han ser bara fler och fler cyklister med Hövding på cykelstråket. I början är det ingen, och sen börjar han räkna dem, och varje morgon när han kommer in till kontoret så säger han: nu såg jag 38 Hövding. Ja.
Men upplever ni det som att det är en liten, att det är en korrekt beskrivning, eller att det är en liksom en skönmålning av dåtiden?
Nej, men rent krasst så sålde de ju 185 000 Hövding fram till de lanserade Hövding 3 då 2019. Och sen har jag sett en siffra på att de har sålt över 330 000. Nu vet jag inte exakt vad de är uppe i, men det kan väl vara en 400 000. Så några hjälmar har de ju sålt.
Det är intressant det där också, att de har ju alltid varit ett trendigt och hajpat bolag verkligen. Men som du sa, uppmärksamhet från internationella medier. Gjordes också en kortfilm av Malmöfilmaren Fredrik Gerten heter han, va? Som visades på olika internationella filmfestivaler, och hela den bilden finns ju med. Men sen så kan man jämföra det med siffrorna, och det är lätt att tro i alla fall att det är ren succé och rakt framåt för Hövding. Men så enkelt är det inte heller, även om man lyckas med den här kommunikationsmarknadsföringsbiten rätt bra, får man väl säga.
Det som hinner hända också innan Fredrik Karling lämnar som vd är ju att Malmöföretagaren Joel Eklund köper sina första aktier. Han hann ju köpa många aktier med tiden, men 2019 köper han sina första. Och det i sig är kanske ingen stor sak, men det är ändå en fingervisning om framtiden. För vad är det som händer med ägandet av företaget här under de kommande åren?
Ja, det är ju Malmösonen Joel Eklund då, som du sa, Fredrik. Han gick ju in och köpte på sig en del aktier första gången 2019. Och han är ju med då, han ser ju vad som händer i bolaget. Där och då så får han ju ett självklart intresse för bolaget, och han får ju tankar och funderingar på vad han tycker måste göras för att vända det här. För han tror ju väldigt mycket på bolaget. Han tror så pass mycket på bolaget så att han köper loss det.
Och då avnoteras det på Nasdaq.
Och då är vi framme 2022, eller tillbaka på 2022 kanske vi ska säga. Vad är då anledningen till att Joel Eklund avnoterar bolaget?
Alltså, om vi börjar backa bandet lite grann och konstatera det här att bolaget har ju hela tiden gått med förlust. Vilket i sig återigen är inget märkvärdigt med det under x antal år. Men med tiden så kommer man in i en annan fas, har en bevisad produkt och känner att man vill få avkastning på det här nu, trampa upp distributionskanaler och öka försäljningen för att rätta till marginalerna. Det var det ingen som hittills hade lyckats med. Och mot den bakgrunden då så är ju Joel Eklund där och då en klockren ledare för det här bolaget, ägare. Han är från Malmö, han är känd från Malmö. Folk här vet vilka värv han har lyckats med tidigare. Han brinner för lokala bolag som har förutsättning att blomma ut till internationella smash hits. Han har pengarna att genomföra den här resan. För sån här resa är verkligen inte billig. Och han har en klar plan för vad som måste förändras. Allt det faller på plats. Och Joel själv tycker ju liksom att nej, men är det någon som ska göra det så är det jag. För att jag också ser en jättestor möjlighet att vända det här. Så att han var helt klart betydande och gav en nytändning för Hövding där och då. Mm.
Och vdn säger också i en intervju med oss då, att hon är nöjd liksom med att hon inte måste förhålla sig till den här kvartalshetsen, eller man ska säga, och att bolaget kommer må bra i att vara i en onoterad miljö mer långsiktigt.
Ja, och det var ju långsiktiga åtgärder som Joel Eklund sjösatte då också. Och som man själv påpekar så mår ju sån långsiktighet mår inte bra på börsen. Liksom, där premieras kortsiktiga vinster. Men kortsiktighet var ingenting som skulle som Hövding inte skulle må bra av. Så han var ju övertygad om vad som behövde göras för att bolaget skulle kunna börja tjäna pengar framgent.
Vad var det? Vet vi det?
Bland annat så handlade det om avtal med distributörer som man från som Joel Eklund bland andra menar var ofördelaktiga för Hövding. Man sålde dem med för små marginaler. Man skulle ta bättre betalt, det kostade för mycket att ha det här typen av samarbete. Så kort sagt kan man säga att Hövding börjar med egen direktförsäljning själv till slutkund för att på så vis försöka öka marginalerna.
Ja, till exempel så gick de då från att ha en distributör i Tyskland till en agent och att de skötte allt, liksom försäljning, leveranser, returer, marknadsföring och så själva på alla marknader. Och Sofia Svensson då, som tillträdde som vd efter Fredrik Karling där i början av 2022, hon pratar ju om att Hövding ska vara ett bolag med en portfölj av produkter som ska rädda liv. De ska inte bara ha cykelhjälms-airbaggen, utan de ska ha andra produkter också.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Nu är vi framme vid 2022. Joel Eklund har full ägarkontroll över Hövding, men orosmolnen börjar hopa sig vid horisonten. Albert Kapuder berättar om de första tecknen på att ett oväder är på väg.
Det skulle nästan konsumenterna svara på, för det var ju de som där omkring någonstans början av 2022, slutet 2021, 2022. Börjar höra av sig till Hövding. De påpekar att deras airbag-hjälm batteritiden är för kort, klagar de på. de menar att det borde hålla lite längre och knorrar över det. Och det är så pass många som hör av sig till Hövding så att bolagets kundtjänst får svårt att hantera alla inkommande ärenden kring det här. De hinner inte serva alla klagande. Det är det ena biten. Samtidigt så jobbar de ju så svetten lackar med att försöka komma underfund med det här problemet som då till stor del handlar om ett mjukvaruproblem. Så att det är bråda dagar för Hövding där. Dels att få kundtjänst att stilla alla klagande konsumenters synpunkter på hjälmen samtidigt som man då lägger på ett extra kol på att verkligen få bukt på det här problemet.
Så det händer ju också saker där i maj 2023 så sänder Uppdrag granskning SVT ett program där de avslöjar att Hövding har sålt hjälmar med konstruktionsfel och att de har gjort det medvetet. De har en inspelning från ett möte.
Och vad var Hövdings svar på det?
De menar på att det var slarvigt uttryckt att de inte alls säljer hjälm med fel som de själva känner till. Och att det här med att det skulle vara felkonstruerade eller citat ofriska hövdingar, det tycker de bara var något slarvigt uttryckt under ett möte som inte... där man inte alls menade att produkterna som sådan var trasiga eller felaktiga.
Nu är vi ju då framme under våren 2023 när stormen bryter ut med full kraft i och med att Konsumentverket inleder ett så kallat tillsynsärende kring Hövding. Varför gör myndigheten detta?
Det handlar om... Det är ju att Konsumentverket har då vid den tidpunkten, då har de fått in ett antal anmälningar från ägare till Hövdinghjälmar. Ägarna till Hövdinghjälmarna klagar huvudsakligen på att den här hjälmen blåser inte upp som den ska vid olyckssituationer. Det är vad de säger till Konsumentverket. Mot den bakgrunden, förenklat kan man säga, tycker då myndigheten att Hövding ska stoppa sin försäljning. Åtminstone tillfälligt tills man själv har fått bukt med det här problemet, åtgärder detta och då kan de köra igång och börja sälja hjälmarna igen. Men innan det så trycker vi på stoppknappen till försäljningen. Det gillar inte Hövding, det går inte de med på. De lever ju på, liksom, det är det enda de har att sälja, det är ju sina hjälmar. Det vore ju förödande för dem, så att de köper inte Konsumentverkets uppmaning utan fortsätter sälja. Och på det så agerar Konsumentverket med ett beslut som innebär tillfälligt säljstopp. De utfärdar alltså, de säger alltså då förbjuder vi er att sälja Hövdinghjälmen tillfälligt tills ni har åtgärdat detta eftersom ni inte själva gör som vi tycker att ni borde göra.
Och Konsumentverket säger ju att det bygger på att människor har upplevt det här i verkligheten, att den inte löser ut. Medan Hövding då pratar om komplexiteten i produkten. De säger att de försöker få möte med Konsumentverket. Konsumentverket vill inte ha en dialog med dem, säger Hövding då. De har försökt 4-5 gånger, har vdn Sofia Svensson sagt. Och det har ju då stått klart hela tiden att Hövdinghjälmen inte löser ut. Jag ska inte säga något fel här, utan till exempel en anställd som vi pratar med säger att den fungerar inte till exempel vid en stillastående olycka. Det krävs ett visst mått av rörelse för att den ska utlösa, och sen fungerar den heller inte vid högre hastigheter då. Jag tror att de har testat den upp till 22 kilometer, men sen deltar inte Hövding i tester för 30-40 kilometer i timmen, för där löser den inte ut helt enkelt om det kommer ett fordon mot den liksom i den hastigheten. Och det stod tidigare på hemsidan också att den inte fungerar om till exempel en buss skulle komma snabbt mot den.
Och just det här vill Hövding då bland annat förtydliga, liksom att det finns skeenden, potentiella olycksskeenden där Hövding faktiskt räddar liv. Man vill träffa Konsumentverket för att verkligen hjälpa dem i den tekniska dokumentation som man själv har bifogat till myndigheten, väldigt omfattande ska man säga, och egna tester då som verkligen pekar på situationer där Hövding är ypperlig, menar Malmöbolaget då.
De räknar ju hur många liv de har räddat då. Konsumentverket räknar ju hur många klagomål de får in. Ja.
Mm. Och till den här inviten då så säger Konsumentverket helt blankt nej. Och det är ju lite stötande för Hövding. Man tycker att man är trångsint. Man är inte benägen att ta in omfattande information kring Hövding. Vilka fördelar den har. Och man tycker att beslutet från myndigheten är väldigt drastiskt. Att det inte bara sätter käppar för samarbete. Det sätter nästan spiken i kistan för ett bolag som Hövding att kunna fungera som ett företag. Man slår in en dödsstöt helt enkelt.
Och vad blir nästa steg i den här händelsekedjan då?
Vi kan till att börja med säga att efter det här tillfälliga säljstoppet så kommer man ingen vart. Hövding talar för döva öron tycker de. Konsumentverket menar att men det är uppenbart, produkten håller inte vad den lovar, punkt. Vi bör inte diskutera mer. Man kommer ingen vart. Så att till att börja med så landar det här senare i ett permanent säljstopp. Man cementerar det här tillfälliga säljstoppet och så krokar man på ett krav på att återkalla samtliga Hövdinghjälmar som fortfarande finns till salu på marknaden. Och det i sig är ju en verklig dödsstöt. Där och då förstår man från bolagets sida efter alla turer, allt kivandet med myndigheten att man inser att man kommer få svårt att vinna en sån här fight. Ingen argumentation verkar bita. Bolaget har tappat kraft under resan. Där och då ser man ingen annan möjlighet än att kasta in handduken helt enkelt. Man inser att vi kommer inte komma någon vart på den här känsliga säkerhetsbranschen där man tänker så fyrkantigt från myndighetshåll. Vårt varumärke har redan tagit så pass jättemycket stryk. Det här varenda vändning i det här infekterade ärendet har uppmärksammats i media. Det finns inte en chans på kartan att vi ska kunna lyckas attrahera nytt kapital till det här. Människor som skulle våga fortsätta sätta pengar i den här produkten som behövs. Så att man ansöker om konkurs vid Malmö tingsrätt helt enkelt. Bara någon dag innan julafton eller några dagar innan julafton.
Och samma dag så kommer ju också en inhibition, vilket betyder att man tillfälligt stoppar säljstoppet så att säga.
Just det. Man käftade emot ju såklart. Man gav sig inte utan en kamp. Så att det ska ju påpekas att man överklagade Konsumentverkets beslut. Och så. Men som man själv har sagt från ägarhåll så hade man nog ändå gått till Malmö tingsrätt även med vetskapen om att förvaltningsrätten hade gett Hövding rätt.
Och då vid det här tillfället när konkursansökan lämnas in så får vi tag på grundarna. Vi får tag på båda grundarna faktiskt, Anna Haupt och Therese Alstin. Therese Alstin svarar dagen efter vår publicering ska jag säga, så hon är inte med i artikeln. Men Anna Haupt har vi en kort intervju med som säger då att citat, Hövdings styrelse pallade inte trycket, säger hon. Hon tycker att de gav upp i förtid helt enkelt. Och hon tolkar det som att de inte pallade trycket och också just det här att det är en väldigt teknisk avancerad produkt liksom, och hur, att de inte lyckades förmedla det.
Finns det i det uttalandet spår av den här gamla konflikten?
Det kan man tål verkligen funderas på för å ena sidan så att man inte pallar konflikten, det är ju rätt så skarp kritik. Man kan också omvandla det här till att det krävs ytterligare 10-12 miljoner årligen för att hålla det här vid liv. Och någonstans så har man ju, någonstans går ju gränsen kring det hela. Men visst blir man nyfiken på själva ordformuleringen i detta.
Man kan ju snarare tänka så här, det måste inte alls grunda sig i konflikten, men det här kan vi bara spekulera i. Men Anna Haupt och Therese Alstin startade ju det här bolaget. Det är ju deras idé som ligger till grund för det. Det är deras teknik som de var med att utveckla. Och nu ska det liksom gå i graven. Indirekt blir det ju. Sen kan ju någon köpa konkursbot, vilket också händer. Men det är ju hennes uppfinning som går i graven helt enkelt. Och det är ju, det måste ju kännas, tänker jag. Och sen är hon också bekymrad. Liksom, alltså, det har ju många uttryckt. Man pratade ju länge om att den här hjälmen då var liksom upp till 8 gånger säkrare än vanliga cykelhjälmar när det gällde ett antal punkter. Då. Inte det här med högre hastighet så att säga, då, men på många punkter. Och många är ju bekymrade över att folk kanske tar av sig sina hövdingar nu. Och vad händer då? Liksom? Är det säkrare att faktiskt ha dem på sig än att inte ha någonting alls? För det är ju de flesta enligt liksom, undersökningar sätter ju inte på sig en annan hjälm. Då. Vi har ju också varit ute och pratat med folk på stan liksom, och som är osäkra på om de faktiskt skulle sätta på sig en annan cykelhjälm om de inte skulle ha sin hövding.
Så vad händer, eller vad har hänt nu då med idén och innovationen?
Ja, det var ju innovationen lever ju vidare i Österrike kan man säga. För det var ju ett österrikiskt bolag som köpte patenten, tekniken till hövding av konkursboet.
Det var också de som levererade gasbehållarna och jobbade med airbag-teknik. Så att de har varit leverantör och haft en relation med hövding under lång tid.
Exakt, och det ska bli oerhört spännande att se vad det här bolaget vill göra med den här tekniken nu. Vill man återuppta någon form av huvudskydd för cyklister med detta, eller kommer man inkorporera den här tekniken i närliggande produkter som man redan har i sin breda produktsortiment?
Och där kan det väl handla om inte jag är helt fel ute, skydd i olika typer av sporter, hästsport, skidåkning, snowboard, där just den här airbag-tekniken kan vara jätteeffektiv.
Exakt, så är det. Så är det. Sen utöver det, kring möjligheten vad som eventuellt komma skall i en bärande affärsverksamhet, så har vi ju faktiskt ett rätt så stort lager med helt splitternöja hövdingar som man i nuläget inte vet vad man kan göra av. Och det handlar om ett lager som i kundledet har ett värde på cirka 50 miljoner kronor. Och där pågår det nu ett litet efterspel här där konkursboet faktiskt i elfte timmen har begärt att få ta över den här rocken, juridiska rocken som hövdingbolaget hade fram till konkursen. Och nu vill alltså konkursboet ta upp det här, trä på sig den här rocken och fortsätta ta domstolsfighten med Konsumentverket. För man är från konkursboets sida så ser man jättestora möjligheter att vinna gehör för det här. För det är rätt så stora pengar som står på spel.
Och kunna sälja lagret.
För att kunna sälja lagret helt enkelt, ja.
Vi ska också säga det att grundarna har ju avböjt att prata med oss till den här artikelserien. Vi fick ju prata kort med Anna Haupt då och även Therese Alstin när Hövding hade lämnat in konkursansökan. Men annars har inte de egentligen pratat med några medier. Sen nu då, för någon vecka sedan, så gick Anna Haupt ut och skrev en debattartikel i DI där hon svarar på Konsumentverkets kritik helt enkelt, och punkt för punkt. Där hon i egna ord berättar vad hon tycker om det här.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Man kan inte ta ifrån det som trots allt har skett från början. Den produkten som vi ser idag, som ingen annan ens var i närheten av att tänka på innan de här två drivna entreprenörerna liksom uppfann det. Man uppfann något helt nytt. Det är helt fantastiskt. Man har satt Malmö på kartan, man har satt Skåne på kartan. Man hade en enorm skjuts under flera år. En del om och men gjorde att saker och ting inte blev som man hade önskat att det skulle bli. För allting var ju upplagt för att bara fortsätta uppåt som en raket egentligen. Så att en del oturliga omständigheter som tyvärr gjorde att det slutade som det gjorde, men ingen kan någonsin ta ifrån det här. Det är en fantastisk story. Det är en fantastisk resa som har gjorts.
Ja, och Anna Haupt, hon avslutar sin debattartikel i DI med att säga att den här kategorin av airbag-huvudskydd är nu raderad från marknaden efter 12 år. Men hon hoppas då att den österrikiska gasgeneratortillverkaren, alltså som levererade små gasgeneratorer till hjälmen, Easy Group, ska utveckla en Hövding 4. Och så säger hon, skulle en Hövding 4 få säljas i Sverige eller är ett huvudskydd som inte sitter på huvudet numera för djärvt för Konsumentverket?
Jag tänker också att det är liksom inte mjölkchoklad eller strumpor, utan det handlar faktiskt om liv och död. Och det är därför jag tror att det är en sån produkt som engagerar och en sån nyhet som engagerar många. För att ja, det är trafikolyckor och har man en Hövding runt halsen, då kanske man överlever. Och har man inte det, då kanske man inte gör det. Och det tänker jag är det absolut mest brännande och effekten nu då av all den här soppan, om man får kalla den så, kan vara att det är fler på Malmös och Sveriges och Skånes gator och vägar som inte har något skydd på sig. Och då kan jag lyssnaren själv föreställa sig vilken effekt det kan komma att få.
Du har hört ett avsnitt av nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan. Medverkande var näringslivsreportrarna Miriam Olsson Jeffrey och Albert Kapuder samt Theodor Bondestam, reporter. Jag som har programlet, redigerat och klippt heter Fredrik Hedenskog och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.